Tusen tack, kära fina lovsångsteam. Kan på något sätt att ha lovsångsteam där man tycker om varenda människa i teamet är på något sätt en fördel att predika då. Så tusen tack för att ni har kämpat hela helgen, så offrar ni er för en gammal get som mig. Hörrni, jag ska predika David ämne. Jag sa till Gud på eftermiddagen, det här vill inte jag predika om. Och Gud sa tillbaka, det gör du visst. Så man har väl inte så mycket att säga till om. Så jag hoppar in direkt i texten, får vi se vart det här bär. Det är från Matteus 26. Några verser framåt. Sedan gick Jesus med dem till en plats som kallas Getsemane. Han sa det till lärjungarna: sätt er här medan jag går dit bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedeus, båda söner, och han greps av sorg och ångest. Han sa det till dem: min själ är djupt bedrövad ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram, föll på sitt ansikte och bad: min far, om det är möjligt, så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Han kom tillbaka till lärjungarna och fann att de sov. Då sade han till Petrus: så ni kunde inte vaka en enda timme med mig? Vaka och be att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Sedan gick han bort för andra gången och bad: min far, om den inte kan gå förbi mig, utan jag måste dricka den, så ske din vilja. Han kom tillbaka och fann återigen att de sov, för deras ögon var tunga av sömn. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord igen. Sedan gick han bort till lärjungarna och sa det till dem: sover ni fortfarande och vilar er? Nu är stunden här då människosonen ska utlämnas i syndares händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här. Jag tycker det är bra lite av Jesus när han kommer andra gången. Så då väcker han inte ens lärjungarna. Första gången så då, lite hopp ännu, men sen andra gången är när de får snarka vidare, så kör jag på själv. Jag ska försöka med min exceptionellt begränsade förmåga tala en liten stund om lidande. Det finns ju roligare saker att tala om. Och jag har aldrig i mitt liv, jag predikar nu i 17 år, ja. Jag har inte predikat en enda gång om lidande. Så jag tänkte, nu är det väl dags. Men jag ångrar mig hela veckan. Så får se nu vad det här går till. För det är med exceptionellt stor bevan och ännu större respekt som jag tar mig an just det här ämnet. Frågar du troende, men också icke-troende, vad är det mest problematiska med den kristna tron, så kommer alltid lidandet ganska högt upp. Varför utsätts människor för det ena och för det andra? Varför händer det där? Varför händer det här? Frågorna är alltid många. Och jag tänker så här, om inte jag som pastor eller vi som kyrka vågar tala om dessa frågor, så kan jag, i alla fall inte jag personligen, vara pastor, utan jag måste säga upp mig senare ikväll. Så får se om jag klarar av den här predikan. Så jag tycker att vi måste i alla fall kunna försöka ta oss an det här ämnet. För det, min erfarenhet är att nästan varenda människa som jag träffar på har varit med om lidande i mer eller mindre utsträckning. Under mina korta år som pastor och predikant har själv hunnit sitta i min beskärda del av dödsbäddar. När man kommer till människor som kanske lider av svåra sjukdomar eller där var åldern håller på att ta sin rätt, så är situationen väldigt speciell, speciellt när du har svåra sjukdomsfall. Och människorna kommer dit och säger till dig: kan du komma hit och be för den här människan? Eller kan du komma och be för mig? Och så kommer man dit och man är lite så där gelé i knäna och allmänt nervös, och så ber man. Och så verkar det vara så när man ber att inte heller någonting tycks hända. Jag har varit med om flera sådana situationer, jag måste erkänna det, för ibland vittnar jag om när jag ber och människor blir helade. Men jag har varit med om flera situationer när jag bett för människor och de inte har blivit helade. Det har varit stunder jag har haft en flerbarns mamma som jag bad för, en vecka senare död. Det är alltså saker som vi måste vara ärliga över, att det är problematiskt också för oss som troende. För vi tror på en Gud som hör vår bön. Vi tror på en Gud som kan hela. Vi tror på en Gud som har allting i sina händer. Vi tror på en sån Gud. Och vi fortsätter att tro på en sån Gud, även om ibland så tycker vi inte att se svaret som vi önskar. Men jag tror att vi måste ibland vara ärliga med oss själva, att det kan uppstå situationer och svåra saker som vi inte förstår. Och ändå kan vi vara frälsta, tack och lov för det. Då under veckan då har jag mediterat, haft ångest för mig själv och gått en par maraton med Liv, alltså min dotter Liv, ut med kärran. Då hinner man ju be mycket och fundera. Och så har jag bläddrat igenom Bibeln i mitt huvud några varv. Jag brukar säga det, någon fördel hade jag när jag blev frälst. Men jag försökte lära mig en del av Bibeln utantill. Det är bra tips om att bli pappa. Ni som inte ännu är pappa, lär er det, eller mamma. Lär mycket av Bibeln, sen den ut med barnvagnen. Vad bra, jag vill ta Matteus 7 idag. Och då när jag drar och funderar lite och mediterar över Bibeln den här veckan som har gått, så har jag funnit att nästan varenda större profil i Bibeln som omtalas är med, mer eller mindre med om lidande. Om vi tar de här så kallade profilerna i Bibeln, så de tycks vara med om ännu mer lidande. Jag tänker på Jeremia, den så kallade gråtande profeten. Man heter ju inte det av orsak. Om det bara, vad ska jag kalla mig själv? Jag är den gråtande profeten, hehehe. Nej, alltså, han fick ju namnet, för han bar ju under många långa år en smärta. För han profeterade omvändelser i Israel. Och de svarade med att sätta dem både i brunnen och i stocken. Alltså, tycks det vara så att oavsett hur mycket eller hur lite du vandrar med Gud, eller låt oss säga per definition du är homo sapiens, alltså människa, så tycks detta lidande mer eller mindre drabba oss, oavsett om vi vill det eller inte. Nästan också alla apostlarna blev ju martyrer. Jag brukar fundera ibland på det. Ska man bli predikant och läsa om sina förebilder i kyrkofäderna. Ja, han blev halshuggen där och han blev kastad till lejonen där och han blev bombarderad med spjut hit och dit. Och vilken karriär man har framför sig, tänker jag. Och ser ibland framför mig något sånt som jag brukar kämpa med lite allvar. Jag själv skulle kunna tänka mig gå till mötes någon gång och alla blir arga på mig när jag säger det. Men summa summarum, några av mina mest gudfruktiga vänner har drabbats av oerhört lidande. En god vän till mig, en som jag tycker är en av Finlands främsta teologer, unga teologer. Hans 4-åriga son fick en stor hjärntumör och gick bort för ett par år sedan. En annan vän till mig dog i cancer också. En annan god vän här i församlingens mamma dog i cancer för 2 veckor sedan. Alltså det händer massa elände hela tiden. Man blir lite små irriterad över det. För jag skulle inte vilja att det ska vara på det sättet. Jag skulle vilja att när vi ber så bullrar det en gång och Herren gör sin grej. Det är min lilla tanke. Jag behöver kanske inte bullra så hårt. Men alltså jag skulle vilja att det händer någonting. För det tycks vara så här, kära vänner, att denna värld tycks vara full av ofullkomlighet som inte ens vi som Guds barn klarar oss ifrån. Genom en enda man, Adam, kom döden in i världen, står det. Alltså, genom synden så drabbar döden och förgängelsen hela skapelsen. Det står ju så till och med. Att hela skapelsen är på något sätt tycks leva under någon form av förbannelse. Alltså vi är ockuperade av fienden som försöker bryta ner, attackera, förinta och förgöra. Och där står vi mitt i denna krigszon och allmänt förvirrade emellanåt. Eftersom vi inte riktigt vet hur ska vi hantera detta mörker som tycks svepa omkring och förgöra allting som kommer emot oss. Bibeln talar överraskande mycket om lidande. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men när ni läser Bibeln nästa gång så kan ni skriva i romerska streck varenda gång ni talar om lidande. Det är överraskande mycket det talar om det. Och lyssna på det här. Bibeln tycks säga att lidande inte är något exklusivt som händer några få, utan någonting som vi nästan kommer att få räkna med. Petrus säger så att var inte överraskade då allehanda prövningar och lidande drabbar er som om det händer er något oväntat. Det är inte så att det kommer ringa på dörren och så är det en helt överraskande gäst som är lidande. Vad var det du ungefär? Utan det är nästan som att ja, det är bara du. Ni har kanske hört om Martin Luther när djävulen kom på besök en gång och skulle störa honom. Och ser han djävulen där i sängen, där på sängen, så ser han på honom, ja, bara du sover han vidare. Alltså ibland på något sätt så är det bra med den där chillattityden, med allt allvar som det innebär. Men Bibeln tycks säga att lidande är någonting som du och jag behöver få räkna med, mer eller mindre. Det som själva syndafallet satt igång en rörelse av lidanden som inte en enda människa kan komma ifrån. Jag läste Johannes 16 idag. Tycker om Johannes 16. Det är egentligen Jesus inspirationstal till lärjungarna. Han har talat i Johannes 15 om frukten. Hur ni ska bära frukt och ni ska be och vara glada. Han säger, jag kallar inte er längre tjänare, utan kallar er vänner. Tänk att vara Jesu vän. Och sen Johannes 16 så går han in egentligen och inspirerar dem. Och säger, ni har tidigare inte bett om någonting i mitt namn. Men nu ska ni be om vad som helst. Och ni ska få det för att er glädje ska fullkomna. Och sen den långa, fina inspirationstalet så slutar de med sista versen. Och ska jag inspirera er, jag ska sända ut er på missionsfältet, jag ska inte sluta med den versen. Som Jesus säger, i världen får ni lida. Men det slutar ju inte där. Men vad är gott mod till jag har övervunnit världen? Alltså han slutar på något sätt hela paketet med att säga att det finns någonting som väntar er där ute i form av lidande och besvär. Men var vid gott mod. Han säger inte, det här kan ni sträcka under. Han säger inte, ni har övervunnit världen. Han säger, jag har övervunnit världen. Så vi övervinner ju prövningarna och lidandet som kommer emot oss. Inte med hur bra vi är, hur bra vi kan spänna våra teoretiska muskler. Utan det är vad Jesus har gjort för oss. För det är Jesus som har övervunnit världen och mörkret och inte vi. Det kan vara bra att tänka på ibland. Paulus säger, tycker om det här också, i Romarbrevet. Att denna tids lidanden väger lätt mot en härlighet som ska bli vår. Hans släkting på mammas sida som var duktig atletisk man. Jobbat fintjänst på ett stort företag i Sverige. Men på 70-talet så drabbades han av en muskelsjukdom som ledde till att han blev förlamad. Så länge jag minns det på 80-talet och 90-talet så satt han alltid i rullstol och kunde knappt kommunicera någonting alls. En ganska jobbig och oförklarlig situation som han hamnade i. Men det aldrig kommer glömma som han sa. Sa han så här. Att det är så här med mig nu, men i himlen, där ska jag dansa. Jag tänker på det ibland. Att ibland är det bra för oss att inte fastna i den här tidens jämmer och elände. Utan veta att det finns någonting längre fram. Som Paulus sa. Att han vet att den här tidens lidande och mörker, det väger lätt mot en härlighet som ska uppenbaras och ska bli vår. Inte kanske och inte eventuellt, utan den ska bli vår. Det är någonting som Gud har skrivit ner med sin egen hand. När han tänkte på dig så tänkte han på en framtid som är bra och en härlig. Och den härligheten övergår allt elände som vi möter på här på vägen. Och det är lättare sagt än gjort. När vi är mitt i det mörkret. Och det är snart i det som jag ska inleda. Jag tänkte säga min predikan. Men jag tror nämligen att Jesus kan lära oss en liten hemlighet. Hur han vill. Hur vi kan hantera prövningar, motstånd och lidanden på ett lite enklare sätt. Än vad vi många gånger gör. För om det nu är så att vi inte kan undgå lidanden. Så måste det näst bästa alternativet vara att hantera dessa lidanden på gudomligt vis. Det tycks i alla fall, i vissa fall, och nu går jag in på lite känsliga saker för jag vet att det är jättesvårt ibland att förstå det här. Men i viss mån så kan det till och med verka så att Gud tillåter att lidandet sker. Ett utlåtande som gör den omnipotent, alltså det betyder allsmäktige guden, än mer komplex. Varför skulle Gud vilja att lidande äger rum? Den frågan hör jag väldigt ofta. Nu behöver vi dock ändå minnas att väldigt lite av världens lidanden ligger Gud bakom. Det stod på en vägg i Auschwitz, ni vet, koncentrationslägret. Det fasansfulla platsen. Så stod det en gång där på väggen: var fanns Gud? Efter ett litet tag har någon skrivit under den meningen: var fanns människan? Och ibland måste vi minnas att vi människor är de som ställer till med mest elände av allt annat. Men trots allt mörker och elände, så min fasta övertygelse är att fastän vi kan drabbas av oskäliga, ofattbara lidanden, så finns alltid en Gud som har förmågan att vända varenda situation till seger för hans namns skull. Det tycks vara så att när det är som allra mörkast, så lyser Guds härlighet som klarast och starkast. Det finns en fin berättelse, ni kan googla eller ni får på YouTube och leta efter en man som heter Sir Nicholas Winston. Han räddade i hemlighet 669 judiska barn från att hamna i de här koncentrationslägren. Han placerade ut dem i olika hem i England. Och han gjorde det så hemligt att han inte ens hans fru visste om det. Och de vet, då har man nog gjort någonting hemligt. Det var först i slutet av 70-talet, eller var det början av 80-talet, som hans fru gick och rotade någon gammal byrålåda, så hittade hon ett register på alla de här barnen. Och så frågade hon, vad är det här för någonting? Och då berättade han först, x antal år senare, att han hade smygt och rädda de här människorna från det grymma öde. Och det är så där, tror jag, att när vi vänder oss till Gud, så kan Gud med sin härlighet och sin makt och sin styrka, och som vi tror enligt Johannes första kapitel, att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Att när det blir mörkt, då har Gud en förmåga att tända ett ljus så vi får se honom allt klarare och tydligare. För jag tror att det händer ibland saker med oss som vi inte förstår och kanske aldrig kommer att förstå. Ni vet, Jobb, han råkar ut för massa elände, och kanske mest eländiga av allihop händer ju honom. Av alla bibelgestalter i Gamla testamentet och Nya, han tappar hela sin familj, och kvar har han en fru som säger: förbanna Gud och dö. Vad är det för fru? Tänker jag alltså. Så han på något sätt tappar allting, och sen får han tre vänner på köpet som ska försöka hitta fel och synd i honom under de närmsta 38 kapitlen, alltså vilket liv. Och sen kommer Gud och så välsignar honom med både kamel och åsnor och nya barn till slut. Men det står ju ingenting att Jobb fick förklarat för sig varför han gick med om det här. Men när jag frågar mina vänner, troende vänner, vilken bok i Gamla testamentet ger dem mest hopp under lidande, så dyker alltid Jobb upp. Så det tycks vara så att Gud kan vända våra kamper, våra prövningar till att ge hopp till människor när vi hanterar det på ett gudomligt sätt. Och det är snart det som jag ska gå in på här. Jag tror jag gör det nu, jag ska hinna predika någonting idag också. Första punkten, jag har bara några underdrift, jag har en par. Alla människor tycks lida mer eller mindre. Utgångsläget tycks vara så att vi människor, vi är i den positionen att det kommer att hända oss prövningar. C.S. Lewis säger så här, ett känt citat: Gud viskar till oss i våra njutningar, talar i vårt samvete, men ropar i våra lidanden. Det är hans megafon för att väcka en döv värld. Jag tycker att det är jättesvårt, som jag redan sagt en par gånger, att tala om lidande. På ena sidan har vi ett dike som talar för oss att lidande orsakas hur du och jag lever. Å andra sidan dike talar för oss hur andra människor gör massa elakt mot oss, och hur på något sätt lidande blir ett Guds sätt att tala till oss. Alltså, vi har Gud som talar, och så har vi någonting annat som talar, så ska vi försöka balansera dem mitt på vägen där framåt. Någonstans där mitt emellan finns vi och ska balansera på den smala vägen som är där. En sak som jag observerar är att Gud tycks åtminstone kunna dra nytta av lidande för att dra människor till sig. Nästan varenda människa, det här var inklusive mig själv, men inte varenda människa, men många av mina vänner som har kommit till tro, så har kommit till tro under en tid när de kände att nu är mitt liv i kaos. Nu är mitt liv i desperation i mitt liv. Och just där har Gud stigit ner och tagit tag i de här människorna och dragit dem till sig. Det tycks vara så att Gud verkar vara expert på att ta nytta till och med av detta diffusa, mörka, eländiga lidande. Jag tror inte att vi kan säga förstås att lidande kommer från Gud. Men vi kan tänka oss här istället att Gud kan alltid vända lidande till någonting positivt. Det är nu min erfarenhet under den här vandringen som jag själv knagglar mig framåt på. Jesus säger så här, att människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Alltså, Jesus tycks själv ha siktet inställt på de människor som just nu är förlorade. De som just nu kämpar, de som går i dödsskuggans dal, de som vandrar i hopplöshet och allting är bara elände. Där är Jesus ut och letar. För han har kommit för att söka upp dem som kämpar för att sprida sitt ljus, sitt liv, där mörker nu råder. Och det står ju så att mörker ska inte alltid råda. Det ska komma ett ljus som övervinner mörkret och alltid besegrar fiendens trams. Hemlighet nummer tre, jag har tre hemligheter. Hur jag ser hur Jesus hanterar sitt eget lidande. Jag tycker det är lite intressant faktiskt att läsa om Jesu lidande. Vi hoppar in i det. Första hemligheten. Var dig själv, skrota dina fasader. Jag tror vi i pingströrelsen är så byggnadsingenjörer på att bygga heliga religiösa fasader. Vi på något sätt väldigt viktigt för oss att det alltid är bra. Frid. Allt bra med dig. Och får man nej då får man ju ångest. Då måste man ju lyssna. Det vill man ju sällan, ursäkta, det vill vi ju förstås här göra i den här kyrkan, men många gånger så har vi så här selentriana svar. Det är hela tiden pingsleendet ska vara igång. Jesus sa det så här till sina lärjungar. Jesus var transparent med andra ord. Han sa, min själ är djupt bedrövad ända till döds. Och jag tycker att det är en fin förebild för dig och mig att ha Jesus. Att om han kämpade i den här stunden så dolde han inte ens som Guds son. Utan sa, nu är det så här illa med mig. Jag är mig själv, hjälp mig typ. Jesus var ju alltid en väldigt öppen man. Han grät när Lazarus dog. Hans vän Lazarus, som han sen visste att han skulle väcka upp. En sån paradoxal historia i sig. Men han grät ju för att det var en av hans vänner som hade dött. Och när en vän är borta, då gråter man. När någon av mina vänner har dött genom åren, det är klart man gråter när en vän försvinner. Jesus var glad. Han förmanade lärjungarna, men han delade också här sin ångest och rädsla då han visste att han snart skulle gå igenom sitt livs lidande. Sättet som Jesus levde ut sitt sanna jag blev sedan som modell för hur lärjungarna själva levde ut sin tro. Det handlade inte om att visa upp fina fasader och fejkade leenden, utan den äkta tron handlade om att just tron, och lyssna på det här, just tron fungerade även då livet var på besök i dödsskuggans dag. Vi tror på en tro som fungerar både då det är mörkt och ljust. Både vi är upp på berget och ner i dalen. Både då vi har framgång och motstånd. Både när vi övervinner och nedslagna fungerar Jesus. Och vi måste ha en sån tro. För har vi inte en sån tro så bygger vi den inte på Jesus, utan vi bygger den på en egen framgångslära. Vi tror att Jesus är densamma igår och idag för alltid. Och han är alltid med. Och han fungerar hela tiden. Problemet med oss är att vi lever med fasader. En av de mest förvånande delarna för mig då jag blev frälst var att så många människor tyckte skämmas över sina prövningar, synder och lidanden. Som om man levde med den förnimmelsen om att det gick igenom detta för att Gud på något sätt skulle vilja bestraffa dem. Hur pinsamt när man tänker på det. Men vi tänker ofta så att ingen har syndat så hemskt som jag har gjort. Ingen orkar bära mina bördor, ingen orkar lyssna på mig. Vi måste sluta lyssna på djävulen och lite mer på Gud. Guds rike säger att vi ska bära varandras bördor och uppfylla Jesu Kristi lag och så vidare. En av de största, om inte den största förbannelsen, men gärningsbaserade tro, är att vi tror att vårt välstånd hänger ihop med hur bra vi lyckas med vår tro. En sådan övertygelse leder till att då prövningarna, nederlagen och svårigheterna knackar på vår dörr, kommer vi att stänga in oss själva med dem, för vi känns att vi nu tvingas leva med något som går emot den tro vi tror att vi måste leva. Jag tror, kära vänner, att du och jag upplever välsignelsen med Herren, så behöver vi öppna upp oss och leva precis så som det är. Jag förväntar mig av dem som jag tränar lite hårdare att de bekänner sina synder till mig inom 24 timmar. Jag förväntar mig det. Varför det? Jo, för att jag vet att det mest transparenta livet är det mest välsignande livet. Och därför måste vi också lära oss att vi ska inte bygga vår kristna liv på någon sån här reklamskyltspelare där vi står och ser glada ut. Utan vi ska bygga den på Jesus. Vår tro handlar inte om vad vi har gjort, utan vad han har gjort för oss. Han har frälst det brustna kärlen som vi är, och det handlar inte om oss, utan handlar om bara om han och hans seger som vi på grund av hans nåd får vara del av. Lösningen är då, som ni kanske gissar, att vi blir mer öppna med vad vi går igenom. Om nu Jesus var öppen med sina prövningar, vilka ursäkter har vi då att inte vara? Om Jesus säger att jag har ångest ända till döds, ska inte vi också leva när prövningar kommer emot oss? Säger jag, nu är det uselt ställt med mig. Man känns ju ibland att vara frälst bara för att man är så oerhört religiös och ska alltid vara så bra. Personligen har jag nästan aldrig fått negativ feedback. Du har delat med mig mina bördor som jag bär på. Och de känns många och tunga, ofta. Och jag tror att det får inte vara nedvärderande i vår kyrka att tvingas gå igenom svåra saker. Vi har haft svåra, oerhört svåra saker som familjer i den här församlingen har fått gå igenom i år. Och det är inte pinsamt, och det ska inte vara pinsamt att gå igenom svåra saker. Utan vi är alla en familj. När en gråter, då gråter vi tillsammans. När en är glad, då gläds vi tillsammans. Vi ska alltid vara oss själva. För det är enbart när vi är oss själva som Gud kan använda oss på det sättet som han tänkte när han skapade oss. Paulus säger ju ändå så här, att det är genom våra svagheter som Guds styrka manifesteras. Alltså, det är bättre att vara svag då, tänker jag. Om det ändå när man är svag som Herre Jesus, hjälp mig. Jag sa till Benjamin innan jag ska stiga upp, idag vill inte predika. Vill du göra det? Jag försökte med 3 olika personer här inne om någon skulle ta min predikan. Men alla sa nej. En höll nästan på att ta den, men han ångrar sig till sist. Men alltså, jag tänker så då, att om jag är svag, då måste jag bara förlita mig på Herren. Och då är det inte kanske så farligt om pastor Anders Olin, låter konstigt, Anders Olin är svag, om Gud får manifestera sin styrka genom det brustna kärl som han ändå är. Låt inte dina prövningar vara ett hinder för att Guds kärlek ska få drabba dig. Utan öppna upp dig och var dig själv inför Gud och låt han göra någonting i dig. Hemlighet nummer 2 som Jesus visar oss. Lidandet blir aldrig enklare ensam. Dela din kamp med någon. Det är väldigt märkligt ibland när vi går igenom saker, så kommer fienden, han placerar sig på en sida av öra och på andra sidan, så blir det en stereoeffekt av djävulen. Och säger han till dig att ingen vill lyssna på dig. Du ska bära din kamp själv. Fast ordspråkboken säger så där, det är bättre 2 än 1. För om en faller så kan den andra resa upp honom, men ved den ensamme, vem ska resa upp den personen? Vi ska aldrig vara ensamma i vår kamp, utan vi måste dela den med någon. Jesus gjorde ju det själv. Han inkluderade sina närmaste vänner i sitt liv. Han tog med Petrus och Zebedeus, våra söner, alltså Johannes och Jakob. 3 stycken. Jesus var inte bara äkta med sitt eget liv, utan han var också väldigt inkluderande i sitt sätt att dela sina prövningar. Han tog med sina 3 närmsta vänner och berättade åt dem precis som det var. Inga krusidullar, inga, just då så var det ingen utläggning om uppenbarelsebokens alla ljusstakar och grejer. Ljusstakar som hoppar bort från Sion, sa någon en gång. Men det är en annan predikan. Alltså, i den stunden så var det inte någon sån här stora härliga grejer om hur saligt livet är. Utan det var, så här är det just nu, vill ni dela kampen med mig? Och de somnar, men det är också en annan predikan. Inte ens Guds son, den fullkomlige, kände att han klarade av att gå denna resa ensam. Han behövde ha hans närmaste vänner med sig, vänner som han hade haft med sig under flera viktiga stunder i sitt liv. Vänner som var med när han for in och uppväckte flickan från det döda. Vänner som han tog med på härlighetens berg där Gud själv talade med Elia och Mose. Och Petrus började bygga tält. Alltså, han hade med de här människorna alltid. Han var inte bara äkta utan också inkluderade människor i sitt liv. Människor som visste det mesta om honom. Det var med, hade varit med på toppen när allt var bra. Och de var också med nu i mörkret när allting var jobbigt och svårt. Problemet med oss och med dig och mig. Att när vi får problem och svårigheter så händer oftast någon av följande saker. Vi drar oss undan och vi isolerar oss. Vi tycker synd om oss själva och vi tror att ingen vill höra på oss. Låt oss först nu konstatera att det mest naturliga man gör som människa då svårigheter kommer emot är att man drar sig undan. Du är inte ensam om det, kan vi slå fast och börja med. Utan den mänskliga reaktion var ju Adam och Eva när de, när de föll i synd. Jo, de sprang och gömde sig i buskaget. Alltså, när svårigheter drabbar en, prövning kommer emot, och prövningen som kommer emot, i det här fallet var ju Gud själv. Men alltså, när saker som man känner lite jobbiga kommer emot, den naturliga reaktionen att man drar sig undan. Min känsla är denna. Ensam med mig själv har jag sällan löst mina problem. När jag har min ångest, jag har haft två perioder av ångest i mitt liv. 2008 då en av mina goda vänner tog livet av sig och 2002 av andra orsaker och förstås från 96 till 98 när jag blev frälst. Jag har haft perioder av ångest. Jag observerade att det sämsta jag kunde göra under de perioderna var att jag for och gömde mig någonstans och tyckte synd om mig själv. Det hjälpte ingenting. Det som tog mig ur min ångest var att min mentor och gode vän Mikael Kanto sa till mig en aprildag: Anders, nu ska jag tala om för dig hur mycket jag bryr mig om dig varenda dag. Och så började han hålla på med det. Så gick en tid och så känner man hur bördan håller på att lätta. Men att vara ensam i sin kamp har sällan varit något riktigt gott framgångsrecept. Och det är ingenting som jag rekommenderar att vi ska hålla på med. Men vi tänker så här. Det hör jag hela tiden. Också den här kyrkan. Vi vill inte störa andra människor med våra problem. Och man kan också tycka att det är pinsamt att dela sitt liv med andra så att du får nys om alla ens problem. Men vi är inte skapade att vara isolerade. Gud skapade den perfekta Adam utan synd. Efter ett tag så sa han, det är inte gott för mannen att vara ensam. Så kom kvinnan. Alltså, Gud har skapat oss att leva i relationer. Också gäller det när saker och ting drabbar dig och mig. Vi ska inte klara av någonting ensamma. De flesta av oss vill alltid ha kontakt med andra människor. Och även om man stundtals vill ha lite ensam tid så klingar alltid Guds ord i bakgrunden. Just som jag sa, det är inte gott för mannen att vara ensam. Vi är inte skapade att vara ensamma och det gäller även då när de här prövningarna kommer emot oss. Vad fienden vill, att vi ska vara borta från den kristna gemenskapen. Varför det? Eftersom det är från den kristna gemenskapen som livet i Gud uppenbaras. Benjamin sa det, där två eller tre är samlade, då är mitt ibland dem. Det är alltid bra då att vara två, om vi ska tro det bibelordet. Det står inte att man är ensam i en kammare någonstans, utan står när två eller tre kommer samman. Det betyder att i relationen tillsammans så kan Gud komma med sin manifestationskraft och hjälpa dig ur ditt bekymmer och dina problem. Det är inte så konstigt då att fiendens främsta försök är att vi ska hela tiden dra oss undan, isolera oss, vara besvikna på allting som har hänt oss. Och ibland med all rätt vill jag då tillägga, eftersom det händer så många svåra saker. Lösningen då, en liten praktisk sak. Ha minst 3 personer som känner till allt om dig. Hur alls en dag ska man klara av det, kanske du funderar för tillfället. Det är bara att börja. Det är inte så svårt. Vad känns du över? Inte väl du frälst dig själv? Du är Jesus som har frälst för dig och dött för din skam och skuld. Och han som ska föra upp dig i himmelen med eldkärror och grejer. Så vi behöver inte... Jag tror vi behöver bli bättre i församlingen. Vi kallar oss ändå en relationsbaserad församling. Men många gånger så lever vi väldigt ensamma med vår kamp och prövning. Du och jag måste lära oss ännu mer att öppna upp för oss och dela både glädje och sorg med varandra. Går det bra för mig så har jag en lista på ungefär 10-15 personer som jag alltid mässar. Nu är jag med om det här. Dela min glädje. Går det dåligt? Ja, men då har en lista på 30 personer. Måste lite mer av dem. Så nu måste ni be för mig. Alltså, jag skäms inte. Det måste jag säga ärligt. Jag skäms inte för att dela mina svagheter och svårigheter. För det handlar ju överhuvudtaget inte om mig. Det handlar bara om Jesus och hans kraft. Och om han av någon konstig anledning vill använda mig på vägen, men det är ju hans problem. Så är man bara med på köpet. Men jag vill inte i alla fall att min kamp som jag skulle kunna bli av med, så gör jag inte av med bara för att inte dela den med någon. Då kallar jag mig själv idiot. Ni får kalla mig något annat. Men jag tycker i alla fall att om man nu har en lösning, varför inte då ta den? Tänk börja bekänna någon synden när jag köpte något provresultat i en kurs i yrkes. Men det tar vi en annan också, predikan. Ja. Jag vet inte personligen hur jag skulle klara av den kristna vandringen om jag inte hade nära vänner som jag kunde vända mig till då problem dök upp. Jag tror inte att det skulle gå. Och jag tror dessutom inte att det var meningen att det skulle gå. Vi lever en illusion att det kristna livet handlar om att vi ska bli så starka som möjligt så att vi ska leva oberoende av hjälp från andra. Intressant när vi läser Paulus. Hur han så många gånger ber om förbön. Be för mig. Kom ihåg och be för mig. Be för mig. Och så hälsar han till några som har bett för honom. Och sen när han är i slutet av lidande så kallar han Markus till sig. Han har varit till stor tröst för mig, säger han. Och det var Markus som han har skickat bort lite tidigare där på Apostlagärningarna. Alltså det finns cirklar i allt här i livet. Men alltså Paulus var alltid så svag och öppen med att han behövde hjälp från människor. Han var ändå stark med Gud som vi vet. Men samtidigt så var han en syndare som du och jag som behövde människor som backade upp honom. Och sa jag tror på dig. Jag vill bära dig. Jag vill hjälpa dig genom det här. Och jag tror att den inställningen du och jag bör ha. Vi klarar oss inte själva utan vi behöver människor i våra liv som vi inte skäms att vara människor inför. Alltså vara oss själva. Hemlighet nummer 3 och den sista. Och där kommer det intressanta då. Och där Gud briljerar. Tänk, ibland gör han ju det. Gud själv briljerar. Människor tenderar att bli välsignade av att bära dina bördor. Jag måste alltid försöka klämma med några favoritteologer när man predikar. Men det är ju så fantastiskt med Gud. Och hur Gud kan använda oss. Att när vi får dela andras liv, lidande, prövningar. Och ni får komma in dit, lyssna på dem, sitta med dem. Så blir vi välsignade. Jag upplever det så i mitt liv i alla fall. Att någon kommer till mig, händer ju någon gång ibland. Och så vill de berätta om något tungt de har varit med om. Känner jag mitt allt hur jag närmar mig Gud. När jag sitter där och lyssnar tycker jag gör ingenting. Men som att man på något sätt dras upp uppryckelsen. En sån här försmak. Och så känner man bara att mitt att man på blir välsignad av Gud. Varför är det så? Jo, för att, som jag redan citerar, kommer citera det ännu en gång, så blir tre gånger samma bibelvers. Bär varandras bördor, så uppfyller vi Jesu Kristi lag. Det vill säga, när du och jag bär varandras bördor, så blir du välsignad av Gud. För när du uppfyller Kristi lag, så blir du välsignad av honom. Jesus ville alltså att någon skulle dela hans kamp. Stanna här och vaka med mig, sa han till sina lärjungar. Och jag finner det väldigt intressant och en aning provocerande att Guds enda son vill ha hjälp av sina lärjungar, som strax innan har sagt, fråga Jesus, ska vi slänga ner eld över Jerusalem? Det var det materialet de funderade på, någon krigsföring där med eldiga slag. Men samtidigt så tror jag att en av orsakerna varför Jesus väljer att göra på detta vis är för att sätta ett exempel för oss människor att ta efter. Jesus önskade att lärjungarna skulle vaka och be med honom. Men som så många gånger är det med människan, klarar hon inte av att leva upp till det som förväntas av henne. Och det är ju så ibland. Vi kan ibland berätta saker till våra medmänniskor. Vi kan ge förtroende till folk som sviker. Och det är jobbigt. Vi har många här, säkert här i kyrkan, som har blivit besvikna, svikna, ledsna, sårade på att människor, man förväntar sig nästan fullkomlighet av människan, och så har man möts av en människa, en ofullkomlig version. Och det tar ibland med oss. När vi förväntar oss att nu ska någon stå med mig genom den här kampen, så somnar de. Jag har haft många sövande bröder och systrar i mitt liv, ska jag säga dig. När man på något sätt förväntar sig, nu ska vi ta oss igenom det här, så har man en snarkkonsert bredvid sig. Men vi är människor. Och vi ska inte låta den ofullkomliga människan begränsa eller förminska den fullkomliga guden. Det är ett fel vi många gånger gör, att när en människa är ofullkomlig, ja men då struntar vi hela paketet. Då drar vi oss undan, då är vi besvikna, då gör vi det ena och då gör vi det andra. Låt inte nu det vara på det sättet att vi bedömer Gud på grund av vad människor är eller har gjort. För problemet är, som jag ser det, att vi tror att ensam är stark. Många gånger tror du att du ska bära precis varenda börda själv med allt vad det innebär. Jag hörde en historia bara för ett par veckor sedan om någon som kom fram. Det kom fram då att han hade haft en svår sjukdom under en riktigt lång tid. Och ingen i hans närhet hade vetat om att han hade den här sjukdomen. Och så mitt allt en liten tid efter så dog han. Vi tror på något sätt att min kamp ska bara vara min kamp. Det finns inget sånt i Guds rike. Det finns bara vår kamp. Och vi ska tillsammans gå igenom det här. Jag minns ju vad Jesus sa till mig när han uppenbarade sig i en stor nåd en gång för ett antal år sedan. När han sa att vi går tillsammans igenom det här. Och den här synen som jag också fick en gång, som jag tycker har varit en så stor välsignelse för mig, när jag var på det berget, ni har hört den så många gånger så tar det bara kort. Men jag stod där på berget och jag var nöjd med mig själv och mina prestationer, och Gud sa, titta ner. Och så tittade jag ner och såg alla mina mentorer och förebedare som hade bärt upp mig ända upp. Och sa Gud till mig, du har inte gjort någonting för att komma hit, det är tack vare dem som du är här. Och jag menar att för min del är det fantastiskt att tänka på det sättet att min tjänst handlar så jättelite om vad jag är. Jag behöver era förböner, jag behöver er uppmuntran, jag behöver er förmaning, lite den. Och jag behöver på något sätt allt andra. Men vi står ju tillsammans i det här loppet. För det är inte tanken med dig är inte att du ska vara ensam med din kamp. Utan tanken är att, och lyssna på det här, Guds plan är att du ska inse att du inte klarar dig själv. När du kommer fram till det, då ska jag säga, då har du snart börjat ta dina första ord från spädbarns stadiet i din tro. Vi tror när vi kan be och vi kan på något sätt Bibeln utan till och vi predikar, då är vi mogna kristna. Nej, du är mogen kristna när du inser att du inte klarar dig själv. För så länge du lever i en one race lopp, du tror du är den enda. Du är inte mogen överhuvudtaget. För du är troligen en väldigt självisk individ. om jag nu är lite provocerade. Det får man göra, har jag förstått. För Guds plan är inte att du ska klara dig själv. Och lösningen då till sist. Och tack för att ni orkar lyssna på mig så här länge. Låt någon annan bära dina bördor. Och jag älskar ju, jag sa ju det den, att Jakob påpekar just att vi uppfyller Guds lag då vi bär varandras bördor. Det innebär att då du hjälper någon bror eller syster så uppfyller du Guds lag. Men på samma sätt, och det här är en hemlighet som du borde förstå minst två olika språk ikväll. På samma sätt uppfyller du Guds lag när du låter någon annan bära dina bördor. För när du låter någon annan bära din börda blir de välsignade av Gud. Och det här tror jag är någonting som du och jag behöver ta till oss riktigt ordentligt. Att låta någon annan bära dig så betyder att du tillåter att Gud välsignar dem. Det finns ju inte någonting annat du kan göra någon dag bättre eller vecka bättre på. Att de får bli välsignade av Gud. Det är Guds tanke med människan. Det står att han skapade dem och så välsignade han dem. Och ett sätt på hur du kan bli mer välsignad i ditt liv är att du bär lite bördor. Men ett sätt på hur du kan välsigna andra människors liv är att de får bära dina bördor. Vi kanske inte alltid förstår varför så mycket jobbigt händer oss. Och det har bara varit lite på ytan vi har talat om idag. Men även om vi inte alltid förstår det, är det bästa vi kan göra åt situationen att låta andra komma in med en tro och ett hopp om en bättre framtid. Under Jobs ofattbara lidande fick han då höra en lång utläggning av hans så kallade vänner. Har du sådana vänner som kommer med otro och söker fel i ditt liv? Jag har en rekommendation. Ta bort dem från Facebook. Men, lyssna, det är viktigt. Det tror jag du inte kanske har tänkt på helt. Det var först när det kom en vis vän, en fjärde vän till Jobb, och talade rätt och sanning in i Jobbs liv. Efter han hade gjort det och burit Jobbs bördor uppenbarades Gud. Då kom Gud till Jobb och talade. Vi måste förstå det ibland. Att vi behöver bära varandras bördor för att Gud ska kunna komma och uppenbara sig för oss. Vi behöver dela våra bördor för att vi själva ska få uppenbarelsen av Herren. Det handlar inte om att vi ska klara oss själva eller vara ensamma, utan handlar om att vi går tillsammans och vi kan vara till välsignelse och bli välsignade av Herren. Ska vi be tillsammans? Herre Jesus, nu bara tackar jag dig Gud för att du ser oss och du känner oss mycket mer än vi känner oss själva. Nu ber jag Jesus för oss allihopa som kämpar med utmaningar, prövningar och av de olika slagen. Jag ber dig Jesus, uppenbara din välsignelse för oss. Låt oss Jesus få känna att vi inte är ensamma i vår kamp, vi är inte ensamma i dödsskuggans dal, utan du Herre går med oss även där. Nu ber jag Jesus för oss alla som kämpar med tyngre bördor vi känner att vi kan klara av att bära. Låt oss Herre få frimodighet att öppna upp våra hjärtan och frimodighet att dela vår kamp och vår bördor till någon människa i vår närhet. Här är en tanken.